Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Saras död. Abraham köper gravplats.
Just det.
I kapitel 23.
Japp, så långt har vi kommit.
Ja, ska vi jobba sätta igång helt enkelt.
Mm.
Sara blev 127 år gammal. Oj, det var bra.
Mm.
Hon dog i Kiryat Arba, det nuvarande Hebron, i Kanaan. Och Abraham kom och höll dödsklagan och begrät henne. Dödsklagan.
Mm. Ja, alltså när man tittar...
Han kom dit och höll...
Ja.
Var de inte tillsammans?
Det är en intressant fråga där. Man kan definitivt läsa det som att de inte var tillsammans. Och kan kanske vara ute på sina olika äventyr eller uppdrag. Eller vad har nu... kanske bara var ute med flocken. Och som man, de var ju beduiner, så det var ju... Konstant,
ja.
Konstant rörelse.
Det kan också vara att man... Han kom och höll dödsklagan. Man kanske bara säger så. Abraham dök upp. Jag vet inte.
Ja.
Ställde sig bredvid. Kanske för att liksom beskriva hur han...
Ja, det kan man
hon
säga.
Hon dog inte i hans armar.
Nej, det är tydligt att det verkar inte alls vara fallet. Och där tycker jag att man kan ju titta lite på deras relation.
Ja.
Vilket vi har ju nämnt i olika sammanhang. Pratat om den, ja, alltså det öde som de delade med varandra. Och på vissa sätt hur den också separerade dem från varandra. Som det kan göra i relationer. Att man har en gemensam smärta som kan antingen föra samman två människor. Att trösta varandra och stå vid varandras sida. Eller så kan den också ha en särande effekt.
Ja, och att de inte pratar så jättemycket med varandra vad vi läser av historien i alla fall.
Precis.
Ja.
Vi ser väldigt lite intimitet mellan dem. Och det är speciellt att jämföra med de små glimtar av intimitet som vi ser mellan hans son Isak och hustrun Rebecka som kommer in i bilden i nästa kapitel. Och jämföra där och jämföra också det dramat som Jakob har med Rakel och Lea, systrarna som hans kusiner också. Som blir hans fruar och de barnen och allt det där. Vi kommer till det. Men om man jämför det så finns det, tycker jag, väldigt lite glimtar av intimitet mellan Abraham och Sara.
De bär tyngre ok.
Ja, och vad är det för ok de bär då?
Grundarna. De är grundarna av en ny världsordning.
Det är de.
Det kan man ju
en ny idé.
Ett koncept. Det är inte så mycket tid att sitta och smutta på teet framför tv.
Ja, men sen kan man också... jag kommer ihåg, det var någon som pratade om... det var nog en rabbinhustru och hon var en känd författare inom liksom, som ortodox feminist. Om jag minns rätt så... Hon heter Blue Greenberg och hennes man var också en känd rabbin och författare som heter Yitz Greenberg. Och
Blue Greenberg?
Blue, ja precis. BLU faktiskt. Och om jag inte säger fel nu, men jag tror att de inte fick några barn. Och hon sa att som en sorts... ja, för dem så var det en sorts förebild, Abraham och Sara. Fast de fick barn sent. i livet och fick Isak, så den största delen av deras liv var barnlöst. Och det finns en längtan, en smärta i det, samtidigt som vad gör man med all sin energi som går åt till att, som du vet, ta hand om de här små liven, och jag vet också.
Ja. Ja.
Tar ju aldrig slut.
Ja. Jag vet det på ett mer akut sätt just nu, eftersom min är så liten.
Precis, precis. Men just det där att känna att man måste göra någonting med sin energi, med sin passion, med sin kärlek.
Mm. Man måste bygga någonting. Man måste liksom skapa någonting.
Precis. Mm. Så i den judiska traditionen så ser man mycket Abraham och Sara som just, som du säger, de första judarna, grundarna till monoteismen.
Mm.
Och även att det antyds på olika ställen att de hade en hel del följeslagare.
Mm.
Om det var bara folk som jobbade för dem, eller tjänare och
fårahedrar och sånt.
Precis.
Ja.
Vid ett tillfälle så samlar Abraham 400 män för att gå ut i kriget.
Mm.
I kapitel 14. Men man menar också i den judiska traditionen att de på något sätt fick med sig lärjungar. Människor som kom att följa dem ideologiskt.
Mm.
Och inte bara liksom följa med dem som anställda.
Mm.
Och hur som helst, så när Sara dör här, så har hon varit hans följeslagare, hans första följeslagare. Det var hon som kom med honom från Ur i Kaldén, från Babylon, när de lämnade det samhället. Och
så hon följde med honom från Ur.
Och har följt hans galna drömmar. Och vi har bara ett exempel på att Gud kommunicerar direkt med henne.
Mm.
När det handlar om hennes son Isak.
Mm.
Annars så verkar det som att hon har följt efter hans vision.
Mm.
Och som många kvinnor genom historien har gjort.
Mm.
Och sen så ser man också väldigt gripande hur, jag menar, vi har ju precis läst om Abraham som befanns att offra Isak.
Ja.
Och här, liksom, precis i kapitlet efter,
precis.
Så dör Sara.
Ja.
Är det en slump? Här har liksom hon fått den här mirakelpojken som liksom... Mm. Hon hade inte ens förhoppningen om att få bli mamma.
Mm.
Och så föder hon honom och tar hand om honom och allting. Och så kommer den här befallningen till Abraham. Och det berättas att Sara får höra detta och dör av chocken.
Mm.
Så man tänker sig, när Abraham står där och begråter och håller en dödsklagan, Lispod Velivkota, alltså att han, he bewails her, han liksom skriker ut sin sorg, sin smärta, och gråter.
Oj, vilken, tänk hur det blev. Det var så först det här och sen det här, tänker Abraham.
Ja, och allt som han skulle vilja säga henne, som han aldrig fick sagt.
Mm.
Tänker jag. Hur ofta känner vi att liksom, det är så jobbigt att ta upp vissa saker. Vi tar det imorgon. Vi tar det vid ett bättre tillfälle. Så kanske vi aldrig får den möjligheten.
Sen lämnade Abraham den döda och gick för att tala med hettiterna. Jag bor här som främling bland er, sa han. Låt mig förvärva ett stycke av er mark till en grav så att jag kan begrava min döda hustru där. Hetiterna svarade, hör på oss herre, en Guds utvalde är du i vår krets. Välj den förnämsta av våra gravplatser och begrav din hustru där. Ingen av oss ska förvägra dig din gravplats.
Mm. Så helt plötsligt från den här personliga, väldigt...
Ingen av oss
intima sorgen.
Ja. ska förvägra dig sin gravplats, står det ju. Ursäkta. Mm. Ja, att det hettiterna, de hade redan en utvalda gravplatser, men så att det fanns, det kanske var det markdelar som var speciellt där man inte odlade och bodde, utan som bara var gravplatser kanske då. Ja, ja. Grottor och sånt, ja.
Alltså det står egentligen bokstavligen, ingen ska förvägra dig plats till grav, till la chosat cover.
Okay.
Liksom till att göra till gravplats.
Aha.
Så att det är mer att, jag menar, du får välja vilken plats du vill och göra den speciellt till din gravplats.
Ja, här läste jag det lite som att det var vem som helst av, du kan ta vem som helst av hetiternas gravplatser.
Ja, men ja, precis. Man kan ju kanske lite konstigt översatt där i alla fall, eller tvetydigt i alla fall. Men det står liksom, om jag läser rätt här, ska bara se just Elohim atabetocheinu bemivchar kevareinu. Aha, okej, okay, här jag läste fel vers här. Så från det står faktiskt från våra begravningsplatser.
Ja, ja.
Så du får välja en gravplats från våra kevareinu, från våra gravar. Kevor et mitecha ishmim.
Men det makes sense anyway, för det är ju klart man inte begraver samtidigt på samma plats där man sår.
Nej, precis, exakt. Och det var grottor var speciella platser för det.
Precis.
Men det man också ser här, det är att jag menar, Abraham, det är tvära kast, för när han har haft den här personliga sorgen.
Ja, som vanligt i den här boken.
Ja, det är det ju, precis. Men jag tycker det är viktigt att titta på växelskiften.
Ja,
va?
Ja.
För vad är det som, liksom när han har gråtit och sörjt för henne, så skiftar fokuset till... Här börjar han liksom förhandla med folken. Va? Och ja, han behöver ju ordna grav och så. Det
och han vill ordna grav där också. Han säger, tänker ju aldrig, nu är det viktigt för henne att komma tillbaka till dit hon föddes eller någonting sånt där. Det finns ju inte med alls. Utan det är så här, nu ska vi ska vara här. Där vi är, det kan ju ha med logistik att göra också, att man måste begravas inom en viss tid.
För att
lukta och så vidare. Men ändå, så då blir han en handlingens kar, en köpman, en köpslående man.
Ja, han blir det. Och jag tänker också att ofta så är sorg en sån ovanlig och så tung känsla. Så att vi...
Man kan inte bara bära den. Man måste göra någonting.
Ja.
Ja, absolut.
Och vi kan smälta den liksom i bakgrunden gradvis när vi kan sysselsätta oss med någonting annat.
Mm.
Så han börjar de här förhandlingarna. Vad säger de om honom? Hur beskriver de honom?
Ja, en Guds utvalde i vår krets. Välj den främsta och där kan du begrava din hustru.
Ja, så han har en respekt.
Mm.
En status bland dem. Som är viktigt att titta på. Eller ja. Så hur svarar han då?
Abraham reste sig och bugade sig för hetiterna, landets folk. Och så tog han till orda. Om ni vill tillåta att jag begraver min hustru här, så hör på mig och lägg ett gott ord för mig hos Efron, Sochars son, så att han låter mig få Makpelagrottan som tillhör honom och som ligger i utkanten av hans marker. Jag ska ge honom full betalning så att jag får en egen gravplats bland er.
Mm. Och det finns en kommentar här att det står Efron Sochars son.
Mm.
Så...
Vad ska man veta då? Vad är det man läsaren fattar direkt när man hör er från Sochars?
Så. Ja.
Jag hör ju ingenting där.
Nej, precis. Inte jag heller speciellt. Men Det står för att Bibeln sällan ger en namnet på fadern i om det handlar om en icke-israelit.
Ah.
Det är liksom inte relevant vad de har för släktträd eller vad de kommer från. Ah. Men att han heter faktiskt Efron ben Zohar här, Zohar, så skulle man, så menar de att det kanske betyder att han hade en, liksom att han var en adelsman. Att han hade en hövding bland hittiterna.
Mm.
Att, så att den, det inte var vem som helst.
Ja, den grottan vill Abraham gärna ha. Ja. Men han ska ge full betalning så att jag får en egen gravplats bland er.
Mm.
Så att det inte liksom, han bara köper den och sen beger sig av själv.
Nej.
Och låter den förfalla eller whatnot.
Ja.
Han menar det här är för all framtid liksom. För...
Mm. Och den här biten är ju en del av hans landområde. Men den är liksom i utkanten och den passar perfekt för hans syften. Han säger, kan inte jag få köpa den här då?
Mm. Och så att han också själv ska begravas där.
Ja, och så är en kesef malé, alltså full pris för att betala för det här. Han vill inte få det
någon sorts
gåva av respekt, utan det här är...
Ja, precis. Lägg ett gott ord så att jag kan köpa den. Mm. Inte lägg ett gott ord så att jag kan få ett bra pris. Så
nej.
Jag kan få rabatt i och med att ni ser mig som Guds utvalde.
Mm.
Ja. Hetiten Efron satt där bland de andra hetiterna och svarade själv Abraham inför sina landsmän. Alla som satt i stadsporten. Satt i stadsporten.
Ja, och vad betyder det att man sitter i stadsporten?
Ja, det var den här mötesplatsen, marknadsplatsen precis. Det var samlingsplatsen.
Ja.
The square.
Men stadsporten hade en speciell signifikans.
Mm.
För det var där rättvisa utövades.
Just det, så var det ja. Just det, liksom, ja, Gustav Adolfs torg.
Ja.
Precis.
Mitt i stan, precis. Det,
mitt i stan.
Det är där juridiken utövas.
Mm.
Så det här har helt plötsligt, ser vi, gått från att vara bara liksom en artig diskussion till att nu är det faktiskt juridiskt bindande förhandlingar som vi har ingått i, ser vi här. Efron satt där och var beredd att hoppa upp och inleda förhandlingar med Abraham. Så då kommer han in här, ja.
Hör på mig, herre, sa han. Fältet ger jag dig. Grottan där ger jag dig också. Men mina landsmän som vittnen ger jag den åt dig. Begrav du din hustru. Ja. Vad bra det gick.
Ja, men det här är också väldigt intressant. Läs Abrahams, så att säga. Det är svårt att förhandla när man säger, du får den gratis. Ja, men hur ska man förhandla det? Ja, okej, fine. Men är det verkligen det som sägs som verkligen menas? Det ska vi se här.
Abraham bugade sig för landets folk och talade inför dem till Efron. Om jag får säga några ord, herre. Jag betalar vad marken är värd. Ta emot betalningen och låt mig begrava min hustru där. Efron svarade, hör på mig, herre. Ett jordstycke för 400 siklar silver. Vad är det oss emellan? Begrav din hustru.
Och sen?
Abraham tog fasta på vad Efron sagt och vägde upp åt honom. Den mängd silver han nämnt inför hetiterna, 400 siklar. Efter den vikt som brukas bland köpmän.
Ja, så vad hände här just?
Ja.
Och det här påminner mig om jag hörde en persisk kille som pratade om att när hans familj kom till Amerika.
Mm.
Och hans pappa var revisor.
Mm.
Och han sa att hans pappa hade ett stort problem att jobba som revisor i USA, för att varje gång han fick en ny klient så följde han den persiska artighets normen och kutymen.
Ja.
Att när kunden säger hur mycket kostar det här,
ja,
så ska man ju vara generös och säga kostar ingenting.
Det kostar ingenting.
Det är gratis. Jag skulle ha tagit 400 cikler silver för det. Jag skulle ha tagit 10 000, men för det är gratis.
Ja.
Och då ska kunden betala. Svara. Åh, men absolut. Du, jag tackar så mycket för din givmildhet, men här är pengarna. Liksom.
Ja.
Och varje gång som han hade en kund som sa någonting, liksom, hur mycket ska jag betala? Betala! Du får det gratis! Det skulle vara $500.
Really?
Och de bara, wow, jättebra, jag kommer tillbaka nästa gång. Och han fattade inte hur människor kunde vara så oartiga.
Ja.
Att de faktiskt...
Som inte kunde läsa de här uppenbara koderna. Ja, att gratis inte betyder gratis.
Precis! Så här ser vi precis. Att Efron säger, jag kunde aldrig ta betalt för den här grottan.
400, vad är det mellan oss?
Exakt, då har man bara 400. Här får du.
Ja.
Och han förhandlar inte.
Ja.
Utan nej, han säger, ge mig priset. Ja, han säger, priset är inget pris. Men 400 skulle det kosta ifall det fanns ett pris.
Oh.
Och det är väldigt naturligt här, va?
Ja, vi får en inblick i kulturen.
Ja.
Det är roligt.
Precis.
Det är bra också att vi kan prata om det på det här sättet, så man inte bara tänker, vad är detta för någon som en riktig sån här square person? Vadå? Han sa ju.
Ja,
ja.
Precis.
Mm.
Och sen?
Så kom fältet i Makpela utanför Mamre, det som tillhörde Efron. Fältet och grottan som fanns där och alla träd som växte på fältet över hela området. Att förvärvas av Abraham och blev hans egendom.
Ja, just det. För det är också en grej. Abraham ber ju om grottan.
Just det.
Han vill
det.
Bara ha grottan.
Mm.
Efron kommer och säger...
Har du fält och grotta och alla träd som växer på fältet över hela området?
Ja. Han säger, liksom, hör mig min herre. Jag ger dig fältet, jag ger dig grottan, allting.
Mm.
Så de förhandlar fram och tillbaka och han säger fältet och säger Abraham, jag vill betala full pris för det. Vilket han sen gör. Han får ju en del, liksom en del det här.
Och Mamre kommer tillbaka där igen. Ja. Detta skedde inför hetiterna, alla som satt i stadsporten. Nu vet vi det igen.
Det bevittnades.
Ja.
Och det är viktigt med vittnen, speciellt i en kultur där man inte kan skriva ner saker och ting.
Ja.
Så berättas det här. Den och den har kontrakt där. Den och den har, de har kommit överens så här. Mm. Det vittnades av flera människor.
Sen begravde Abraham sin hustru Sara i grottan på fältet i Makpela utanför Mamre. Det nuvarande Hebron i Kanan. Mamre, det nuvarande Hebron.
Mm.
Vad roligt. Roligt att man skriver... Jag läste precis i två jättetrevliga böcker av han som, det var på rekommendation av en kompis. Han som var överste rabbin i Stockholms församling, judiska församling, mellan 1914 och 1948.
Mm.
Tänk det, två världskrig. Ja. Hoppas jag inte sa fel nu. Men någonting sånt, otroligt
länge. Ehrenpreis.
Ja, precis. Ja.
Marcus Ehrenpreis, ja.
Ja. Mm. Jättetrevliga reseskildringar har han skrivit.
Mm.
Jättekul. 1927. Och då skriver han också den här, idag, september 1927, just idag. Så, det är väldigt, väldigt trevlig känsla.
Vet du vem som gick till honom och studerade bibelhebreiska?
Du? Nej, jag ska bara. Nej, vem?
August Strindberg.
Jaha! Nej.
Ja. Bland annat. Han var liksom en kulturpersonlighet. Han skrev i tidningarna om judendomen. Och...
Han var född i Ukraina.
Ja.
Och så skriver han på svenska och så vidare. Det finns ju en liten, liten grupp svensktalande i Ukraina.
Finns det?
Ja. Som av en händelse råkade se något.
Men det var inte hans hemspråk.
Nej, det var det inte det.
Hans hemspråk var nog jiddisch.
Ja.
Därifrån. Och sen så talade han tyska och så...
De är väldigt välskrivna, hur som helst.
Ja.
Underbara underbart att läsa. Jag hade aldrig hört talas om den här personen innan. Väldigt, väldigt, det var bara en liten parentes där om att skriva om sin egen tid, och sen så läser vi i efterhand. Så då ser vi också här.
Men han åkte väl till Palestina? Och,
ja, absolut. Absolut.
Säkert så var han vid Hebrons grotta.
Jajamän.
Det heter ju patriarkernas grav.
Ja.
Och den är helig för judar och muslimer.
Ja.
Och kristna i och för sig. Men tyvärr är platsen idag väldigt uppdelad mellan, liksom, det finns en judisk ingång där judar ber, det finns en muslimsk ingång där muslimer ber.
Mm.
Det var också i den helgedomen som, tror jag, 1993, som en judisk bosättare som var läkare också, som heter Bachgårdstein, gick in och sköt jag tror det var över 30 bedjande muslimer. Och det var en hemsk incident, och påminner mig om det som vi just hade förra veckan med den här vitmakt personen som gick in i en synagoga i Pittsburgh och sköt ner folk. Så man ser också den här hur de här platserna som ska vara till andlighet och vila och förena oss kan, ja, i alla fall i Hebron var ett bra exempel på hur du delar upp oss också.
Så länge denna galenskap finns kvar i denna värld, så länge vi inte kan
absolut
vara tillsammans.
Precis. Men det kändes, vi läste ju också det här stycket, det här avsnittet, både kapitel 23 och 24-25 i synagogen igår då, i lördags. Och det kändes väldigt...
4 november 2018 är det idag.
Ja, just det. Så det var 3 november. Och det var just precis en vecka då sen som det här dådet i Pittsburgh skedde. Och det kändes väldigt kusligt att när det här skedde och titta på vad, liksom, just det, veckans avsnitt nästa vecka handlar om. En begravning.
Mm.
Det handlar om sorg. Det handlar om att hantera sin sorg.
Mm.
Så det var...
Om man kan googla, googla detta, så kan man se hur det ser ut idag.
I Machpelah-grottan, ja, precis.
Beige plats.
Precis. Och sen tänker jag också att det här kapitlet kanske verkar... Jag menar, vad har det här med... Varför måste vi gå in i detaljer på hur de förhandlar sig fram? Det är ju antropologiskt kanske väldigt intressant, kulturellt. Men vad har det med Abrahams berättelse att göra?
Mm.
Var han begraver sin fru egentligen?
Och varför ska detta läsas av miljoner människor? I tusentals år. Vad är det man ska förstå om människans plats på jorden?
Ja, alltså just att de har de här, vad ska jag säga, från ett perspektiv så kan man säga att det här är det första fysiska landdelen. Jag menar, Abraham har ju blivit lovad det här landet av Gud.
Mm.
Dina efterkommande ska ärva det här landet.
Mm.
Det här är förbundet, och det är det Gud säger också när han uppmanar Moses att gå och befria slavarna från Egypten. Jag har lovat Abraham och Isak och Jakob att deras efterkommande ska komma tillbaka till det här landet. Men det löftet, det ligger liksom ovanför här. Abraham har ju glidit runt som en beduin, har blivit känd och erkänd av de här folken som bor i det landet. Men hela tiden som en främling.
Mm.
Som en Guds man som bara liksom vandrar in från, liksom från civilisationens mittpunkt till oss här ute i vischan. Och han går runt och han pratar konstigt och han tänker konstigt. Men han är en god man liksom. Och han är hela tiden främlingen. Han presenterar sig som ha-ivri. Som hebrén.
Mm.
Och vissa menar att ordet ivri kommer från Beäverhajarden, från andra sidan Jordanfloden.
Mm.
Att Ivri betyder från andra sidan, den utifrån.
Mm. Och det är så roligt. Roligt och freudianskt det, detta också.
Den här, ja, vad tänker du på där då?
Och lakanskt, den andra och så vidare. Den här den andra som jaget definierar sig själv i relation till den andra och så vidare. Jag får en massa olika trådar i huvudet som jag inte kan gå in på allihopa just nu. men
i alla fall, kan du ge oss någon
den,
att dra
den,
i?
Den andra med stort A.
Mm. Och vad betyder att man definierar sig själv som den andra?
Nej, i relation till den andra.
Ja.
Ja. Så att du kan inte finnas som ett subjekt om det inte finns någon annan. Och sånt där. Och så är det så spännande att se att Abraham kommer och säger på sätt och vis, jag är den andra. Jag är den andra. Ja.
Så vad betyder det? Jag tänker att det finns någonting tredimensionellt eller till och med fyrdimensionellt i att definiera sig själv som den andra.
Mm.
För vi har ju ett jag.
Mm.
Och utifrån vårt jag så relaterar vi till alla andra.
Ja.
Och det är hela tiden en förhandling mellan jaget och överjaget. Om man pratar freudianskt.
Mm.
Så liksom, vem är jag?
Mm.
Vad presenterar jag för dig? Mm. Vem är du? Vad presenterar du för mig? Det är hela tiden en sorts undermedveten förhandling.
Ja, precis. Förhandling och samspel och det här. Ett lite medlemskap, hur vi sitter ihop så himla
mycket. Men vad betyder det att ta det ett steg längre och säga till dig, i dina ögon och i mina ögon, är jag den andra?
Mm. Jag vet inte, det är väldigt spännande. Ja. Har du tänkt själv?
Ja, alltså jag tror att det är en väldigt avgörande... Det är ett avgörande ställningstagande som judar har tagit på sig som en identitet genom från Abraham och framåt egentligen i 4000 år.
Mm.
Att vi har haft en självdefinition att hela tiden vara annorlunda än dem.
Ja, precis.
En viet, vilket vi som nu finns, så ställer vi oss på andra sidan viet.
Ja.
En sorts evigt oppositionsparti.
Ja, verkligen.
och det är väldigt provocerande.
Ja, ja.
För vissa.
Ja, ja.
Som ser bara att vara annorlunda som ett hot.
Mm. Och eller som en slags statement. Vi har den, vi gör så här, det är bättre.
Ja. Och här så kommer Abraham som den andra. Och sen säger han någonting kanske än mer provocerande. Han säger, okej, jag är den andra. Jag kommer utifrån. Men jag vill etablera mig här.
Mm.
Och han etablerar sig inte. Liksom, man skulle kunna tänka om han ville etablera sig så skulle han göra som sin brorson Lot.
Mm.
För vad gjorde Lot?
Han valde den frodigaste platsen och gjorde som folket i Gomorra gjorde, Sodom och Gomorra gjorde.
Ja,
han beledde sig på samma sätt.
Han blev en del av det samhället.
Ja.
Och sen så när han ställdes mot väggen, eller mot dörren bokstavligt talat, är du med oss eller är du med dem? Mm. Tänker du skydda de här besökarna, de här främlingarna som vi ska nu våldta, eller tänker du ställa dig med oss och delta i våra normer, hur vi behandlar främlingar som inte kan betala för sig som du kunde?
Mm.
Så måste han ändå säga, jag kan inte vara hela med, jag kan inte vara med hela vägen.
Mm.
Men då befinner han sig redan där i stan, i sitt hus som han har köpt, som en del av det här samhället. Så han har liksom på något sätt redan försökt att bli en del av det. Och sen när det kommer så långt att de säger, du måste hela vägen nu.
Mm.
Du måste delta i det som du tycker är fel, men det som vi tycker är rätt.
Mm.
Och då kan han inte gå hela vägen. Precis. Och Abraham på sätt och vis har redan hållit sig utanför.
Ja, och Lot hade väl också någon slags mer, vad ska vi säga, världslig ledarskapsposition.
Ja,
ja.
Han ställde sig som domare över sodomiterna.
Mm.
Vilket de inte uppskattade.
Mm. Mm. Och här är det sista meningen här nu då. Fältet och grottan som fanns där kom sålunda i Abrahams ägo som gravplats genom köp från hetiterna. Ja. Man upprepat detta en gång till. Det var ett köp, det var inte något annat. Det är inte snack om något annat. Liksom. Så det är ju en sån här på lika villkorsgrej.
Ja, och vi kanske inte har kontraktet kvar som de skrev upp, om det fanns ett fysiskt kontrakt. Det kanske bara var muntligt. Men vi har protokollet från mötet där det här förhandlades fram. Här har vi läst ett egentligen ett 4000 år gammalt protokoll från en affärsförhandling.
Mm.
Och på något sätt så är det juridiska vikten av det här protokollet som går efter konstens alla regler och förhandlingar och nej, ta du det gratis och så vidare.
Alla kallar varandra herre.
Precis, väldigt formellt,
ja.
Väldigt propert. Så har vi protokollet, så kan man säga, titta, Abraham har inte bara en andlig del i det här landet, utan han har fysiskt nu etablerat sig.
Ja.
Och egentligen planterat sig, bokstavligen talat, begravt sin fru.
Ja.
Så det finns en del av honom, och han kommer begravas där, av sina söner, senare, och hans söner kommer begravas där. Och när Jakob och Josef befinner sig i Egypten i slutet av första Moseboken. Så säger båda två, Jakob säger till Josef och hans bröder, liksom, begrav mig i mina förfäders grotta i Machpela. Så får de åka tillbaka från Egypten till Kanaan för att begrava sin far.
Mm.
Och sen säger Josef när han dör, mumifiera mig nu, för han är ju ändå en etablerad person i det egyptiska samhället. Men den dag som ni lämnar Egypten, för ni kommer alltid vara främlingarna, de andra.
Mm.
Den dagen som ni är så mycket de andra att ni måste ut ur Egypten för att hitta ert hem igen. Glöm inte mig.
Mm.
Jag vill med också. Och begravas i mina förfäders grav.
Mm.
Så det är den här platsen, den drar som en magnet. Som en sorts hjärta, det är ett bultande hjärta i det judiska medvetandet. Vilket gör att det finns de som ser just Hebron och Juda område, det som idag är i Västbanken, och det bor långt fler palestinier där än det bor judar. Men de judar som bor där ser det här som liksom, de måste fysiskt vara där för att det här är en judisk plats.
Då kan jag passa på att berätta om hur man gör med begravningsplatser i Holland.
Okay.
Som är ett pyttelitet land med 16 miljoner invånare eller något sånt där.
Svårt att hitta plats där, ja.
Ja, precis. Där köper man gravplatser på 10 år ungefär. Och sen försvinner de. Forever. Så min farmors grav är till exempel inte kvar.
Mm.
Jag såg den och sen... när det nu var... Så två år efter eller någonting så sa min kusin bara, vi ska nog inte ha kvar den längre. Ja. Och det låter jättekonstigt när man bor här där det finns väldigt mycket plats att begrava. Mm. Men min pappa är ju begravd i Göteborg till exempel. Och om jag går till hans grav så är det ju helt uppenbart att han inte är där. Det är ju en gravplats, så jag kan ju lika gärna ha en foto på väggen hemma och ha det som min, det är inte liksom inte som min gravplats, men som min liksom, det är inte så att jag behöver gå till hans grav för att tänka på honom eller minnas honom, verkligen inte. Det är minst där jag minns honom liksom.
Ja, så.
Ja, absolut. Ja, den är inte, känns inte så himla viktig. Jag tror inte att han tycker den är så himla viktig heller liksom. från döden sidan. Att man bara, nu måste ni gå och kolla på min grav. Det är inte i den formen. Liksom.
Så menar du att det inte finns så mycket signifikans då för den fysiska platsen där ens liksom, det är det som är kvar på den här jorden ligger?
Jag vet inte ifall det är det jag menar. Jag tar fram detta som ett exempel på att i alla fall inte behöver. Man kan ju ha en den här, man behöver inte vara så himla bokstavlig, tänker jag. Jag är en väldigt obokstavlig, abstrakt person ändå.
Mm.
Så för mig är det inte några svårigheter att uppfatta hela världen som metaforer. Liksom, och låta någonting stå för något annat hela tiden, vad som helst. Liksom.
Mm.
Så det kanske, för mig är detta inte något problem i alla fall.
Mm.
Ja. Och det är inte min döda pappa som jag har lust att minnas och uppmärksamma, utan du är min levande pappa.
Ja, absolut.
Mm.
Jo, visst, så är det ju. Men jag har själv inte, som tur är, ännu behövt hantera en sån nära förlust som mina föräldrar eller så. Men jag känner ändå, i den judiska traditionen så är det väldigt viktigt att det egentligen så råder det evig gravfrid för judiska gravar.
Ja.
Och om man bor här i Göteborg så kan man se den gamla judiska begravningsplatsen som inte används på mer än 100 år vid Svingen där.
Ja.
När man åker förbi, även om man åker förbi med tågen från Stockholm så passerar man den här.
Mm.
Och den kommer ligga kvar där så länge som judiska församlingen i Göteborg får tycka till om det.
Mm.
Och för mig så känns det väldigt väldigt propert och viktigt just att vi lovar, till och med när det inte finns någon kvar på den här jorden som minns vem den här personen var som ligger där, så spelar det roll, för de var en del av vårt folk. Och de var en del av världen liksom, för 100, 150, 200 år sedan. Och det känns som vi förankrar, vi håller kvar vid vår koppling till det förflutna. Genom just att hålla det här förbundet med dem.
Men det gör jag ändå. Jag har en koppling till det förflutna.
Jag säger inte att du inte har det.
Nej, det förstår jag. Jo, det tänkte jag också säga att nu när jag går bebispromenader i stan så vid domkyrkan finns ett litet plakat på själva domkyrkobyggnaden där det står, det här har varit en gravplats. Kyrkan vilar nu på 20 000 själars gravar. Eller något sånt. Och det är det man går omkring på. Och på...
Det känns jättekonstigt för mig, tycker jag.
Ja, men så är det ju över hela världen. Så alla människor som har levt sedan tidens begynnelse är ju under oss hela tiden.
Mm.
Vi går ju på gravar. All mark är ju gravar. All mark. Vi går hela tiden på gravar.
Och även om det kanske inte är någon fysisk som har begravs just på den platsen, så är det ju också att vi förmultnar och vi blir en del av...
Mm.
Och kretsloppet.
Mm.
Så all jord har ju också varit en del av någonting levande.
Mm. Precis, så kan man också säga det. Men ja, exakt. Ja. Men det känns som att det är någon gång som har dött precis där vi står. Och som har gått till den eviga vilan precis där vi står. Så snarare skulle man kunna säga att du ska, som vi helgar en grav, så ska vi helga liksom hela vår stad. Och vi ska med vördnad beträda våra gator.
Ja, fast jag tänker också att risken är att om allting är heligt så är ingenting heligt.
Ja, jag hörde
det. Om allting är gravplats så finns det inga gravar längre.
Nej. Ja. Ja.
Och jag tänker att man måste ringa in någonting för att uppskatta allt resten utanför också.
Ja. Jag vet inte hur man ska komma runt detta. Jag tänker ändå att det ett Holland-exemplet är viktigt på något sätt. Att vi förstår att det inte är den här, det här platstagandet. Liksom. Det är inte A och O i frågan om att respektera.
Nej, nej, inte alls. Och jag menar, hur många gånger under den judiska historien har det här idealet av en evig grav varit omöjligt att behålla?
Ja, visst, visst.
När judar har fördrivits och gravplatser har skändats och så vidare, så, så är, och 6 miljoner judar bränns upp i ugnar, så vad gör man då?
Mm.
Då bygger man monument och försöker att samla ihop namnen för att... Men just den här idén om att det ska finnas någon sorts tecken på att man har existerat.
Ja, det tycker jag också. Det har jag ju inget som helst problem med.
Ett minnesmärke, ett arv.
Ja, ett erkännande, bestående. Ett uppmärksammande och ett, en regelbundenhet i att komma ihåg. Och att så här, connecting the dots.
Ja.
Ja, att man inte glömmer bort och suddar ut och sånt där.
Ja.
Ja,
och det är just det som jag tycker är egentligen det som vi, för kanske den största traumat som vi hanterar genom våra liv är insikten om att en dag så kommer inte vi finnas här.
Mm.
Och att så mycket av våra liv går ut på att smälta eller fly från det faktumet.
Mm. Manövrera sina dagar i relation till detta.
Precis.
En dag ska vi alla dö. Alla andra dagar ska vi inte det.
Just precis. Och hur, vad betyder det?
Mm.
Medvetenheten om döden.
Mm.
Firandet av livet och så vidare. Och här är i alla fall ett recept. Ett sätt att manifestera. Du fanns. Och du finns. Och du betyder någonting fastän du inte finns längre.
Mm. Och det vore ju också en omöjlighet att för Abraham, om vi låtsas skriva om det här. Att Abraham begrät Sara. Sen tänkte han igenom saken och kom fram till att om 1000 år så skulle det ändå inte finnas något kvar. Så då bara han valde en helt vanlig jordplätt och begravde sin fru. Det är ju också en helt...
Eller som andra kulturer, med att tittar man på den indiska kulturen så är... Så idén om att man ska begravas i marken och förmultna är ju ren...
Det är äckligt, tycker
det,
de.
Det är hemskt.
Ja.
Det är traumatiskt att tänka sig att dö. Så att de brinner ju... De bränner ju sina lik på bål.
Mm.
Och låter dem så här, uppgå i det,
ja, uppgå stora i det, hela. Ja, precis. Ja. Och är det liksom en sista andning på något sätt i luften så här, istället för att trycka ner i marken. Men det ser man ju igen, det här metaforerna.
Ja.
Det är metaforer det handlar om. Och att det här att bygga hus liksom för sina döda.
Mm.
Det är en annan slags metafor. Man vill trygga, man vill, och så vidare.
Titta på pyramiderna.
Ja, pyramider. Mm. Ja, precis. Och de här lite mindre mausoleerna på östra kyrkogården till exempel. Som den här lilla berget. Mm. Ja.
Och på något sätt så finns det den här, ja, vi hanterar alla olika den medvetenheten om att en dag så kommer vi inte existera längre.
Mm.
Och det är det judiska sättet i alla fall väldigt mycket efter den här modellen.
Mm.
Ja, men det är inte med det sagt att det bara finns ett sätt.
Nej.
Mm. Precis. Mm.
Nästa kapitel, 24.
Ja, alltså om vi ska ta den.
Åh, så här börjar den. Abraham var nu en mycket gammal man och Herren hade välsignat honom på alla sätt. Mm-hmm. Det är första meningen.
Ja, på alla sätt.
Ja.
Men ska vi, alltså kapitel 24 är ett av Torans längsta kapitel.
Oj, ja, det ser jag.
Säger jag bara
som
parentes. Ja. Att den kan hålla på ett tag.
Ja.
Och där ser vi också, tycker jag ändå, att det anknyter till vår diskussion, för att ett av de mest populära sätten att hantera sin egen dödlighet är att klona sig själv.
Mm.
I alla fall att beblanda sina gener med någon annans gener och skapa nästa generation. Och det, nu har ju Abrahams fru dött.
Mm.
Och när han har sörjt för Sara så tänker han, hur ska det gå för Isak?
Mm.
Han behöver ju en fru.
Mm. Och Isak har då inte dött.
Han har inte dött.
Nej.
Han är kvar.
Han höll på, men ändå.
Han hade kniven mot strupen.
Ja.
Men så kom ängeln och räddade honom.
Ja.
Och det kan vi också gå in på.
Mm.
Kanske ett extra avsnitt.
Mm.
Lite mer hur vi förstår det här.
Ja, ja det är
den rollen och som kommer att ha effekter även in i det här kapitlet och så vidare. Men just kapitel 24, där så handlar det om hur vi skapar en framtid.
Mm. Ja, det blir roligt att titta lite här på.
Ja.
Några...
Ah. Det är faktiskt början på, jag skulle säga, ett av Torans få stora kärleks- eller romanser.
Mm.
Ett av Torans få romanser. Just att det blir kärlek vid första ögonkastet mellan Isak och Rebecka. Och
mm.
är väldigt rörande och freudians faktiskt. Så det har vi att titta på nästa gång.
Looking forward to it.
Spännande.
Ska vi se.
Tack för idag.
Tack för idag.
Sådär, kapitel 23 av 50 i den första Moseboken. Ett kapitel i taget, det är the way to go. Och vår nya inspelningsapparatur verkar ju funka fint. Bra det. Och alla avsnitt av Filosofens Bibel finns förstås på filosofensbibel.se. Och det är en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik, som har en egen hemsida, filoprax.se. Vi ses och hörs. Väl mött.